Daniel Sadegi, Daniel Sadegi.
Daniel Sadegi.
Lyssna vad jag säger till dig, där du känner det helt okej. Ingen quick fix, det kommer att ta tid, men det är värt det när du äntligen blir fri.
Freud's Horseman of Psychology. Jesper Nell, Jonathan Stenberg, Daniel Sadegi. Som ni har väntat, vi har fått rättigheterna. Vi kör Lycka Part 2.
Pom, 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 pom.
Så Daniel, Lycka, vill knyta an vad var vi sist?
Ja, men sist snackade vi om hedonism. Vi definierade det typ som njutning i stunden. Ish. Att så här, desto mer njutning man har, desto lyckligare är man. Eller?
Ja.
Ja, och sen snackade vi om eudaimonism. Ser man så på svenska?
Ja, eudaimonism tror jag.
Eudaimonism. Och att det är mer... Alltså så att lycka definieras mer utifrån rätt handlingar, rätt liv. Det är mer som en aktivitet. Och ja, alltså om du utnyttjar dina karaktärsstyrkor och lever på ett dygdigt sätt, så kommer du i slutändan vara en lycklig person. Typ så. Och sen avslutade vi med peace of mind, som är mer, ja, alltså mer att man finner så här frid bortom alla begär och motstånd mot olika saker, alltså nästan bortom tankar och känslor och olika innehåll i upplevelser, och mer kan, ja, så här landa i bakgrunden så här, bortom allt det tillfälliga innehållet. Ja, ah, den är svår att definiera. Kan inte du...
Det var bra gjort ändå. Jag tänkte på det när du förklarade att det är väldigt svårt att beskriva. Men det var bra. Bortom innehållet. Mm. Ett förhållningssätt kanske. Mm. Jag vet inte om det fångar det, men...
Jo, det är ändå en bra aspekt på det.
Alltså jag var satt och tänkte när vi började prata om hedonism, Daniel. Nej, jag vet inte varför, men jag älskar det på förra avsnittet när vi började snacka konsumtion. Och du bara, ah, cash money. Nej, men alltså, för att plocka upp på det du sa, Daniel. För det känns som att det kan bli väldigt rörigt. Alltså som att man beskriver någonting, alltså nästan new age-igt kanske. Mm. Som jag tror att vissa, men för att försöka ringa in det, så är det, alltså, man har ju olika tankar och känslor, och ofta så jag tycker att man brukar beskriva det är att det är som att man tittar liksom igenom olika känslor och tankar. Säg att jag är arg, så om man ska förstå vad en känsla är ur det här perspektivet, så egentligen, alltså vi beskriver saker som att vi har dem, typ som att de är substantiv, en känsla, jag har en känsla. Men en bättre beskrivning då enligt många av de här skolorna som pratar om mindfulness och sånt, är att man tittar igenom, så man tittar argt på världen. Det är mer som en ram som man tittar på världen, samma hunger och så. Vi har säkert pratat om det innan. Och att det man gör i... liksom är peace of mind och sånt, är att man lär sig att titta på vilken lins som man tittar på, ja, linsen i sig, och på så sätt så tappar den lite av sitt inflytande över den. Och jag antar att i förlängningen vill man komma till den punkten när saker kan uppstå i ens medvetande och så, men man går inte in i dem. Man går inte in i innehållet. Man har alltid en viss distans, alltid en viss agency, tycker jag är det bästa ordet. Jag vet inte om det finns bra på svenska. Jag vet inte. Ja, precis. Ja, jättebra. Och så funderar jag på, i längden vad det ska leda till eller vad det är man kommer till, det jag vet inte, någon form av lättnadskänsla eller inte känsla, det blir fel också.
Ja, det är en jävligt bra fråga. Alltså någon sorts lugn, tillfredsställelse, alltså fridfullhet. Men ja, det var många bra poäng du lyfte där. Och just det med att man får någon sorts distans från innehållet när man kan kolla på det. Eller alltså uppmärksamma sig om vad man kollar igenom. Att man inte är lika identifierad med allt som händer.
Mm.
Och ja, inte kräver lika mycket. Alltså att man kan vara nöjd och tillfreds utan att kräva vissa kvaliteter i de tillfälliga upplevelserna.
Mm.
Alltså det blir någon sorts vishet. Eller visdom.
Mm.
Tänker jag. Alltså jag tycker den metaforen med himlen och moln eller olika väderlekar är bra.
Mm.
Eller så atmosfären och olika väderlekar. Att man inser att man är inte de tillfälliga väderlekarna eller molnen som färdas genom atmosfären. Utan man är utrymmet i sig som allt färdas genom.
Mm.
Och alltså den typen av insikt och visdom är nice.
Jag tycker ju om i... Oj, förlåt. Förlåt,
Tony. Nej, nej, men kör du.
Ja. Nej, du är himmelmetafor. Jag kör floden eller vattnet. Det kommer från liksom det med quality of life therapy, jag tror det var. Ja, exakt. Therapy. Michael B. Fitcher som var skrivit den hemska boken, den blåa textboken vi hade, som jag säger, inga bilder. Så jag som att jag vore 5 år gammal. Men den var väldigt oestetisk. Nej, men där har man ju angående just mindfulness och liksom peace of mind. Där har man den här övningen mindful breathing. Genom att man ska fokusera på sin andning. Alltså en väldigt basal mindfulness meditation. Då. Men då förklarar man också det som du säger, Daniel. Att man ska tänka att sina tankar och känslor är som en flod. Och du vill ju sitta bredvid floden och kolla på den. Du vill inte vara i den och drunkna i dem.
Mm.
Och det är som allt liksom. Och även i de där, alltså det där är ju mycket acceptans också. Men i själva beskrivningen, hela den övningen och det här partiet i Quality of Life Therapy, så pratar just om att se det som att det är vågor. Att det är saker som kommer och går. Mm. Och inte att du behöver inte vara en del av det, utan ska stanna upp och kolla på allting. Och som sagt, höga och allt det negativa försvinner som en våg som flyter bort. Och även det positiva. Mm. Det är det som gör att vi känner de här olika skillnaderna i intensitet på saker. För att vi ändå, de saker kommer och går, och att man inte ska fastna i dem, utan kolla på floden istället för att bada i den.
Den är bra.
Ja, den är bra med. Och det i sin natur då, så mer intensiva upplevelser brukar ju vara svårare. Och, alltså, drunkna i floden, det är en metafor, tänker jag, för det som jag ville beskriva med angrily. Alltså typ att ilskan tar över dig. Samma molnen är liksom att man förvirrar molnen med hur saker verkligen är. Alltså, jag är arg. Alltså, jag har blivit min ilska. Jag tycker att det går jättebra att använda sig av, typ som att man har blivit possessed nästan. Det låter väldigt sjukt, men jag tycker att det är en bra... Det är ju det som händer. Alltså om du blir så arg, det som händer är att du förlorar kontrollen. Och det jag antar att det är det många i alla fall beskrev förr som ett övertagande. Mm. Du förlorar agency. Men jag sen... Det svåra, nej, jag ska... Alltså.
Det gör man ju nästan i det motsatta också. Folk är dummast i huvudet dummast i huvudet när man är alltså jättearg eller till exempel jätteglad.
Exakt.
För då förlorar också typ, ja exakt, mani. Då förlorar också en typ av kontroll. Även fast det inte blir samma som du säger, att det är med, ja, process då, att man blir kan bli hotfull, så blir du fortfarande lika dum i huvudet när du är för glad, som du säger, med mani.
Exakt, det är intensiteten i sig som är, så är det ju, alltså, för jag tror att det ska inte tolkas som att man ska trycka undan känslor och så. Du skulle, alltså, för jag tror att det är många som missuppfattar det så, bara fan vad tråkigt liv, jag ska inte ha mina starka känslor och så. Men det är att du har alla starka känslor och så, på ett sätt så tänker jag att de blir renare. Det är bara att du tappar inte bort dig. Alltså du fortsätter att vara närvarande i dem.
Jag tänker att man kan vara, alltså, så här, uppskatta njutningen mer när man också accepterar att det bara är något tillfälligt och att det inte är en själv, eller, för annars känns det som att man lätt kan bli desperat om någonting är fett nice och det är mycket njutning och du försöker liksom så här, du baserar ditt välmående på den njutningen. Alltså det blir en sorts grasping. Och då är det typ svårt att njuta av det. För det är också den här rädslan. Så här, fan, det kanske försvinner. Men om du lyckas landa i så här, nu är det jättenice. Och det kommer försvinna. Alltså så här. Känns som att det är lättare att verkligen uppskatta det som är då också. Tänker jag.
Jag tycker att det kan vara en svår balansgång med det du nyss sa också. Att det här kommer snart försvinna. Om man tänker, alltså tänk en deprimerad person eller någon som är väldigt låg, och sen upplever man att ja, det här var ju kul, men direkt så kommer tankarna på att ja, men det här är ju bara tillfälligt, snart återgår det till det tråkiga. Så jag tror att det där kan vara en svår balansgång, men som du säger, att bara, då har man ju accepterat i hur det ligger till, och då kan man ju njuta av det mer när man accepterat att det här är någonting jag uppskattar i stunden, det här känns väldigt bra. Imorgon är en ny dag då vi börjar resetta, eller det här kommer resettas till baseline, och sen finns det nya möjligheter till toppar och att komma ut av någonting annat.
Exakt, jag tänker att nyckeln där är närvaron, som man också tränar på i Peace of Mind. Alltså, för det blir en insikt i att allt är temporärt, men också en ökad förmåga att vara närvarande. Så även om du vet att det här kommer inte vara för alltid, så kan du bättre vara i nuet och verkligen vara i kontakt med det som händer, som också är njut, alltså som du också njuter av där och då.
Det är bra, för det känns som en sån klassisk jobbig tanke hos folk. Det kan ju vara som du säger, Jeppe, när man är deprimerad, men även bara säga att man har blivit kär eller någonting, och den tanken av att jag vet att det här kommer passera, den nyförälskelsen och så, och det känns som att det kan leda en till slutsatsen att livet är ganska deprimerande. Alltså, det tänker jag egentligen både positivt och negativt. Allt positiva kommer ta slut. Och allt negativa kommer hända igen. Alltså, jag tycker att det inte är helt ovanliga saker som man säger. Bara, vad spelar det för roll? Vi hamnar ändå i, till exempel, i nya konflikter. Eller vad spelar det för roll? De här tiderna passerar ändå. Men jag tror att grunden i, det är ju det ni är inne på, grunden i det som gör det outhärdligt är att man inte är där när nästa situation dyker upp. För att ingenting, jag tror inte att någonting är så. Det finns väldigt mycket fint i varje situation om man har en bra närvaro. Sen, alltså, så jag gillar liksom det perspektivet på att, som så beskriver ju, jag vet att det är många som beskriver så, Joseph Goldstein, Sam Harris och så, men att uttråkning är oförmåga att hålla uppmärksamheten. Och där kommer man ju in på typ lycka egentligen som en förmåga snarare än ett innehåll, någonting man har, till exempel en god känsla eller.
Ja, jag vet inte om vi tog upp det förra gången, det kanske ni har bättre minne om, men det här med jakten på lycka, alltså det leder till att du inte blir lycklig, för att du jagar efter att vara lycklig. Och det är väl lite också med, om vi ska få tag i de här positiva känslorna, det är de vi jagar hela tiden, hur kan vi liksom ha en bestående lycka? Det kan ju göra dig olycklig att du inte blir, känner dig lycklig. Och då är, som du är inne på, då är det kanske inte innehållet, att du, vad ska man säga, gör allting för att bli lycklig utifrån ett hedonistiskt och ett demonistiskt, det vet jag inte om, jo, du, vissa delar kan du nog kombinera, men ändå känner du inte glad, för att du letar alltid efter att hela tiden känna de här positiva känslorna och känna det meningsfullt varje dag för varje aktivitet som går. Men det är ju som när man håller någonting för hårt, så är ju vanligt att det blir paradoxalt, att det är det som försvinner först.
Ja, ja man, alltså, man förgör det på något sätt när man håller fast det eller när man har aversion till det. Det fast det, alltså, på ett sätt så försvinner det ju när man har acceptans med eller, men det spelar ut sin roll på något sätt.
Ja, men exakt, och då blir det nu ska vi se, jag är inte bra på metaforer som du är, Jonathan, jag är inte piano exempel i det här, men, ja, men om vi tänker så här, ja, allting är så fejdar ut, alltså att det långsamt, gradvis går ut och att det blir en schysst övergång till det normala kringtecken igen, kan man compilation av också, eller att det blir den här som alltså en rollercoaster, att det blir en, eller guppigt liksom, att det går högt upp sen går det fort ner, så att du inte riktigt hinner märka av eller reagera, att det är där liksom du kan ändå kontrollera med typ av, alltså, acceptans, att då kan det mer fade, att det spelar ut sin roll som du säger, eller snarare än att det ska, du ska försöka hålla fast något, så helt plötsligt bara försvinner det tvärt.
Ja, precis. Det fyller sitt syfte på ett mer smooth sätt. Alltså, jag vet inte, jag har funderat mycket på det och det är ju mina djupa tankar, så jag vet inte hur bra det översätts bland andra. Men för jag tycker det, de pratar ju om det, agape. I grekiskan så har de ju några olika sorters kärlek, och så agape, det är, vissa pratar om det som Guds kärlek eller typ föräldrakärleken och sånt. Och typ, om, de pratar om det också som kärleken som kärleken i vilken allting kommer liksom till sitt varande. Det låter jättekonstigt, men alltså om man tänker på den kärleken som typ någon form av acceptans, så fort man har motstånd till någonting i hur det är sin natur, och det kan vara både att man inte vill acceptera det som det är. Men det kan också vara, alltså, aversion. Men det kan också vara att man inte vill släppa det. Eller man vill inte. Man vill ha kvar sin fina bild av det. Och att på det något sätt. Jag fattar att det kanske låter långsamt. Men att det förvränger vad saken egentligen är. Så jag tänker. Men ta en vän liksom. Att du ser på din vän och har målat på alla positiva egenskaper och så. Så om, men din vän har ju också mörkare sidor och så. Och på något sätt att inte acceptera dem, alltså den sortens kärlek då, det är också att beröva dem av liksom vad de egentligen är. Eller åtminstone att du berövar dem. Alltså till viss del så berövar du dem det också, för att de får ju svårt när du inte accepterar dem. Men också din bild av, alltså, är ju förvrängd. Jag vet inte exakt vad jag vill komma med det, men det är någonting i det här med acceptans.
Ja, exakt. Och det, jag tänker också på att en viktig del i peace of mind eller acceptans eller mindfulness, det är den här villigheten att möta allt exakt som det är och som det uppstår. Alltså det är någon sorts mod nästan. Eller någon sorts här villighet att vara som en, alltså att man alltid söker sig närmare, eller söker kontakt med exakt det som är, tänker jag. Och ja, jag vet inte, tänkte också,
men jag gillar det, för det känns som att det ibland kan vara ett sånt tomt begrepp, men å andra sidan så är det ju fullt av allting. Alltså om du inte är tillräckligt modig så kommer du inte våga, alltså, för man kan tänka så här, jag tänker våran idé om se saker som de är, typ av, ja, men man ska vara klar av att vara logisk, rationell, men det du drar in där är också andra egenskaper som mod. Det finns säkert alla dygder får säkert plats i, alltså alla dygder behövs säkert för att kunna se världen för vad den är.
Ja, men exakt.
Och mod, ja, ja, bra. Jag tycker att det är svåra med det här liksom, man kan ha en bra teoretisk förståelse för det, men det är själva utövandet av det, alltså det är svårt att, alltså det är verkligen skillnad på, vi pratar om det ofta, men teorin och att faktiskt klara av att utöva det. För att då låter det som bara, ja, nu har vi knäckt det, alltså, men uppenbarligen inte, om inte ni är helt helt till freds.
Nej, absolut inte. Nej, men det är ju klart, och det är svårt för Det är ju lätt att säga någonting när man är, nu tänkte jag säga känslolös, det var kanske fel ord. Nej, men typ så här, när man inte sitter i en affekt av någonting, då är det ju lätt att kunna säga hur borde jag agera? Alltså, när man är bortkopplad från någonting. För nu är det ju som att, säger jag nu som att jag verkligen är bortkopplad från allt. Nej, men när man är inte i det, när man har steppat ut från någonting. Och då är det ju lätt att kunna teorisera om det och veta hur man borde göra. Men sen liksom så här, hur, när man hamnar i situationen, det är ju där man vill liksom, hur gör man då? Och om man tränar på, vi säger liksom, alltså det är ju bra träning med mindfulness och med, ja, det är ju medveten närvaro. Och det finns ju många olika härliga meditationsövningar. Om vi tänker det med flod och med himmel och allting. Men sen är det så här, jo men okej, men när du väl hamnar i en sån situation då? Hur agerar du då? Och blir du helt dum i huvudet för att du är för arg? Eller att du är för glad? Och hur kan man liksom hantera det när du samtidigt blir känslosam av någonting? Nej, det vet jag inte. Ja, jag får testa.
Det är också, tycker jag, det är i den akuta situationen. Men det är också om man går runt och man har, till exempel om man har ont. Alltså man har ont i kroppen eller ont av ångest och så. Och så går man runt och så är man närvarande i det. Sen går det en timme, sen går det 2 timmar, och sen går det 3 timmar. Och till slut så får man ett utbrott, för att man har inte lust att... Alltså sen så tror jag inte att det håller egentligen i sig 3 timmar i sträck, men det kommer tillbaka så hela tiden. Så jag tänker också att det kan nöta ut den på ett sätt, så att man pallar inte mer, och så försöker man bara distrahera sig.
Men det kan ju, ja exakt, och det kan ju liksom, tre timmar kanske någonting. Men om du känner, säg att du känner någonting över en 8 timmars period i 5 timmar. Så alltså typ i 2 timmars block nästan. Och ja, sen kanske det är en paus mellan. Då kommer du ha känt som att du har känt den här känslan i 8 timmar. Fast du egentligen har känt dig kanske 5 timmar. Eller 4 timmar, eller 3 timmar. Det kommer kännas som du alltid har den. Det har vi, vet vad vi har pratat om tidigare. Det kan ju aldrig vara så att du alltid har jättehög negativ effekt. Eller att du alltid är, har tok många dalar. Det är bara att det är de du uppmärksammar på. Det är de som känns mest. Och det är det som du gör en generalisering av.
Ja, det är så lätt när man lider och har smärta att gå in i det, den tolkningen att det här kommer vara för alltid. Det här kommer aldrig ta slut, eller att den rädslan för att det inte kommer försvinna tar över och gör det typ 10 gånger värre. Jag lyssnade på Sam Harris mycket för flera år sedan, men då kommer jag ihåg att han snackade om just här smärta och lidande. Och just den, att man hoppar till det, så här, jag kommer inte kunna klara av att hantera det här. Men sen så bara typ, men du hanterar det just nu. Just nu bär du den smärtan, och du är rädd att du inte kommer kunna göra det i framtiden, men du kan det ju just nu uppenbarligen. Och det ger, alltså den insikten ger ändå styrka, så att men kan jag tolerera det just nu, så kommer jag kunna tolerera det i framtiden också.
Jag tycker det är bra om man kan prata om jag som har som anpassningsstör, som fattar jag. Låter sjuken bara. Nej, men jag började tänka, jag vet att det kanske var i december eller januari. Det hade, ja men som sagt, väldigt hög vigilance. Alltså, jag vet inte vad översätter vi det till svenska? Ja, men vårt sympatiska nervsystem är igång väldigt mycket. Alltså på grund av mycket stress. Alltså det är hela tiden igång. Och i stunder känner man ju att det är ju som liksom med ångest också, att det är ju, det är påtagligt, det är ju liksom käkspänningar och hela kroppen spänner sig, och man känner sig hela tiden på gång, man måste göra saker. Och sen, jag också generaliserar ju att det kändes så typ hela tiden, förutom när jag skulle sova, eller när jag sov. Men sen i januari så tänkte jag att, men fan, har jag känt så här i 3 månader? Ja, då kan det nog kännas ett bra tag till. Så jag håller med dig idag. Att det är lätt att, om man ändå påminner sig att man är rädd hur man ska känna sen. Men sen är det, kan du hantera i dagsläget? Ja, troligtvis. Vi sitter ju här med saker man har. Och då är frågan, troligtvis så kommer ju någonting hända om man gör vissa saker. Eller försöker ändra på någonting. Om det är i sig själv, att du har uppvisat kvaliteter, att du har tagit hjälp utifrån. vad den är, så kommer det nog bli bättre. Och bara att man kan hantera nuet ger ju hopp, och det förflutna såklart, ger ju hopp om framtiden.
Mm. Jag känner igen det jättemycket, att det är själva framförallt att bli trött, alltså att känna att man har slut på energi, och den tanken att jag hanterar inte, jag kommer inte hantera det. Och det, ofta tycker jag också att det är förhållande till någonting som kommer lite längre fram. Så till exempel, om jag känner som jag gör nu, när jag ska jobba, så kommer jag fattar inte hur jag ska orka jobba. Så kan ju tankegången vara.
Mm.
Så det, delvis det med att jag hanterar det nu. Men det är också det att det kommer inte kännas likadant. Alltså så, det tycker jag är så klassiskt med psykisk ohälsa, till exempel så här. Depression, bara jag fattar inte hur jag någonsin ska orka jobba igen. Så bara, nej, men det är det som är tanken, att när du blir liksom fri från depressionen och börjar må bättre, då kommer du inte känna som du gör nu. Men det tycker jag är en av de svåraste grejerna med hälsa, eller säga med lycka och sånt, är att inte glömma bort att man är hela tiden färgad av stunden.
Mm.
Encoding specifikt. Jag tror också det är ett hot för jättemånga relationer och så också. Att man kan ha haft så många bra stunder ihop, och sen om man har en tillräckligt dålig stund, så kommer man bara ihåg allt skit. Det är ett psykologiskt fenomen också på riktigt.
Det där jag tycker är väldigt spännande, att man, som du säger, man generaliserar känslorna man känner i stunden, eller om man gjort det kanske en vecka eller någon dag, och då liksom blir det som att man alltid kommer känna så. Och det är på gott och ont. För det blir även i kanske i förälskelsefasen. Alltså det är där man går in när man gifter sig med någon också. Alltså man kommer alltid övervinna allting. Man kommer liksom så här. Man älskar en person oavsett var, kommer alltid vara förälskad i en.
Mm.
Och det kan ju vara fint vissa gånger. Men det kan också vara väldigt förrädiskt att ha det. När man mår dåligt. Och man generaliserar på i stort sett allt och för all framtid. Och att man inte vågar kanske göra saker av att jag kommer inte klara det på grund av att jag känner så här. Nu tänkte jag ta något konstexempel. Jag tänkte först ta, jag vågar inte byta stad för att jag mår inte bra här. Ja, det kanske är problemet någonstans där du bor. Eller i en relation också. Ja, men hur ska jag klara av att ta hand om mig själv? Jag klarar inte ens av att ta hand om mig själv i en relation. Är det kanske är för att det är relationen som gör att någonting skaver.
Men det
är... Nej, jag var klar.
Nej men det, och jag tycker att det lyfter också den aspekten som ska man säga, att den inte, alltså mellanmänniskoraspekten också i mindfulness och sånt, för att jag tänker att vägen ut ur det som du beskriver med staden eller med en relation och så, det borde ju vara att lägga märke till att man ser igenom det filtret. Alltså att man inte helt har glömt bort att man bara tittar igenom det filtret. För då kan man göra mer. Alltså så att det jag menar med det är typ att så här, den här att drunkna i känslor och sånt, det är inte bara ett hot mot en själv. Det är också ett hot mot, alltså ibland är det ju bra att gå ut i relationen. Men jag menar, det kan vara ett hot mot relationer. Och alltså det skalar ju på så många nivåer liksom.
För encoding, kan ni liksom förklara det mer utförligt? Vad det är?
Encoding specifikt, det var nog inte rätt. Det fenomenet tror jag är att om du minns, alltså om du ska memorera någonting, till exempel det experimentet de brukar ta upp där, eller som jag har varit med om, det är att man, om man lär sig någonting under vattnet, så kommer du komma ihåg det bättre om du, det är nog bra. Då kommer du komma ihåg det bättre när du är under vattnet också. Så om du har lärt dig någonting under vattnet, då kommer du komma ihåg det bättre om du ska ta upp det under vatten. Mm. Så om saker som har hänt när du är arg, kommer du lättare komma ihåg när du är arg igen.
När du är arg.
Mm.
Oh.
Så, och samma, är du deppig, så kommer du komma ihåg mer instanser av när du har varit ledsen innan. Det har att göra med, tror jag, eller jag är rätt säker på att det har att göra med att du har också typ ett perspektivminne, kan man tänka det som. Så du kan få den känslan, säg att du inte har varit i din hemstad på jättemånga år. Sen går du in där. Och sen så får du en känsla av hur det var att leva på det sättet som du gjorde då. Alltså så det är ett minne av perspektiv.
Är en del av nostalgin?
Ja, alltså nostalgikänslan. Så det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen.
Mm.
Jag vet, jag och Daniel, vi pratade om det någon gång, Daniel, när vi var på när vi var i Stockholm så var det några andra vi pratade med, och de pratade om typ så här tidigare liv och sånt. Och så sa du det att ja, det skulle också kunna vara på ett väldigt fint sätt presenterar du någonting liknande, har jag för mig, typ med perspektiv. Och det kan ju vara att man har varit i ett liknande perspektiv innan, och det är det man liksom bara, ja, jag har varit här innan. Det påminner kanske en om någon annan stad eller så.
Ja, exakt. Och minnet funkar ju mycket genom associationer och noder. Så. Alltså, när det är i en viss kontext, då kommer det också trigga igång sånt som du har lärt in i den kontexten.
Men det, ja, det är ju väldigt viktig egenskap att ta med sig. Man pratar mycket att det är steppa ut från saker. Men okej, om vi ska fatta beslut. Ja, no shit. Okej, nu sparkar vi en öppna dörr här. Men att fatta beslut så borde ju rimligtvis vara så att, ja men, om du får information till dig som gör att du brusar upp och blir arg, om vi pratar encoding nu, för jag blev jätteintresserad av liksom de här olika delarna, och jag ska fatta ett beslut, då kommer jag utgå ifrån att min, det jag känner, när jag känner mig arg så får jag upp mycket orättvisor kanske, alltså som har hänt emot mig. Eller att man generaliserar att den här personen har alltid gjort det här mot mig och det här mot mig och det här mot mig. Så då är det ju inte bra att fatta ett beslut på det, på de grunderna.
Nej.
Och inte heller om du känner dig ledsen eller om du känner dig glad. Utan då behöver du verkligen lugna ner dig, cool off. Och i en relation kanske också, om vi pratar om det, i en romantisk relation. Att okej, vänta, ta det lugnt. Inga dumdystra beslut nu. Nu är det väldigt mycket effekt. Och du kanske bara liksom tänker att det är så här det alltid har varit. Det är så här du alltid har känt det. När du är arg så tänker du alltid på de här sakerna.
Ja, och det är som Daniel är inne på. Alltså för jag, på ett sätt, ja, man kanske slår in öppna dörrar. Men när man också drar in liksom neurovetenskap, typ med att minnet fungerar som att du genererar anagram. Alltså olika mönster, funktionella nätverk som, när jag gjorde det här så var de här nätverken aktiva. Nu gör jag något liknande, de nätverken är aktiva igen. Det handlar, jag tänker att det hela tiden handlar om att världen är för komplex. Så du måste hela tiden rama in det. Så bara, okej, har jag varit i någon liknande situation innan? Man tänker ju uppenbarligen inte så, utan det är så som händer i hjärnan. Har jag varit i någon liknande situation innan? Och sen så försöker den då matcha, tänker jag. Så att jag ska ha några handlingsalternativ.
Ja, exakt. Och det är där, alltså när man hamnar i den typen av affekt eller tillfälliga tillstånd som färgar allt man ser och även allt man kan föreställa sig i framtiden och det förflutna, det är då, alltså mindfulness blir jätteviktigt där också, bara för att, eller typ självinsikt, att se vad som händer där och då, och som du var inne på, Jeppe, bara stanna upp och lugna ner sig, inte tro på allting som hjärnan producerar där och då.
Det, och det, där lyfter du en viktig poäng med att det är också förmågan att föreställa sig som är drabbad. Så att det är, om man tänker depression och så, är jag tror det var Pillerin som vår lärare i Skövde som hade tagit upp någon artikel, eller om det var hon som tog upp att man skulle kunna konceptualisera depression också som en oförmåga att föreställa sig. Så oförmåga att föreställa sig något annat utfall. Så om man tänker i djupa depressioner och så, eller bara i depressioner, att det är svårt att tänka att det någon gång skulle kunna vara. Man har svårt att komma ihåg att det någon gång har varit bra, och man har svårt att se hur det någonsin skulle kunna kännas bra igen. Så till och med alla, så kommer någon, du vet, till någon som är deprimerad, bara, men du kan göra detta, du kan göra detta, och så, och de kommer bara nej, nej, nej. Och det är rimligt utifrån vad det är som händer, att det går inte. Jag kan inte se hur någonting skulle kunna göra mig lycklig där. Ett ännu mer extremt exempel tänker jag är suicid också, där alla dörrar stängs. Så tänker jag att det är för många i alla fall, att suicid känns som den enda utvägen. På tal om lycka.
Men ja, shit, jag hade någon intressant tanke här.
Alltså bara, jag kan bara fylla in med suicid där. Vi hade en föreläsning på det, ska se om jag kommer ihåg. Alltså då konceptualiserade de suicid som att man, alltså suicid eller suicidförsök, är försök att hantera problem som upplevs som ofrånkomliga, ohanterliga och vad var den tredje? Jag kommer inte ihåg vad den tredje var.
Säg de två första. Ohanterliga.
Alltså ofrånkomliga och ohanterliga och oändliga. Just det, det är den tredje.
Oändliga.
Och problem, alltså det är sådana problem som upplevs på det här sättet och då i den utvägen man ser som du var inne på, det är ju suicid. Men då kommer vi också in på det att typ med acceptans kan man göra det mer hanterliga. Alltså acceptansen hjälper den att stå ut med det som är jobbigt. Mindfulness hjälper den att inse att det inte är oändligt. Och bara överlag så här, generella problemlösningsstrategier hjälper den att hitta andra sätt som gör att det inte känns ofrånkomligt.
Ja. Det blir helt logiskt egentligen att prata om den andra extremen för att om man tänker då mindfulness som du beskriver nu, det är ett sätt att öppna dörrar medans beroende eller suicid, alltså det att stänga dörrar. Så att det tänker jag skulle kunna vara någon form av konceptualisering av lycka är att kunna se mer och mer handlingsalternativ.
Ja, verkligen. Det är ett mål i alla fall ofta inom KBT också, att bredda ens beteenderepertoar. Att man ser att det finns annat att göra än bara de rigida mönster man är fast i just nu.
Jag tycker lycka överlag, jag ska försöka gå tillbaka till positiv aspekt, tänkte jag säga. Det är lite intressant att tänka, men vad gör du lycklig och när är du lycklig? Typ när du är lycklig senast. Eller när var du lycklig senast. Ja, det beror helt på hur man definierar det. För mig är ju målet kanske inte att vara. Jag vet inte om jag ska säga lycklig hela tiden. Jo, men det beror ju på vad du har. Men alltså en hög lägstanivå. Att ha redskap och ha den här mentala kapaciteten. Genom att ha lite peace of mind. Och förståelse för saker och tings gång. Känslor. Att. På en bra dag när allt kom iväg och jag känner att jag utövar meningsfulla saker och att jag har positiva känslor, inte så många negativa och alla de här delarna i det vi har pratat om. Och lever jag inte med värderingar i föregående avsnitt. Ja, men då är det kanske 5+ dag jag känner. Nu är det så bra det kan bli. Och såklart att du kan ha skitdagar också för livet händer. Och då känner du kanske inte att det är 5+ livet utan det kanske är 1+. Det kan ju ske liksom tragiska dödsfall, sjukdomsbesked, du blir varslad från jobbet. Nej, men det finns mycket, men just typ att du ska inte hamna där normalt utan du kanske ska ligga på runt 3. Men, och att det kommer mellan 3 och 2, 3 och 4, men att du kanske inte känner de här jätteextrema etterna och framförallt inte att du känner att du har ett 2+ liv på daglig basis utan att du ska kunna liksom komprimerar på ett bättre sätt. Det är väl det jag anser är lycka. Att man inte ska ha de här jag efter de höga topparna hela tiden och djupa och att man hamnar i de djupa dalarna utan att man försöker ligga på en stabil nivå. Och det kan man göra genom att försöka leva enligt sina värderingar och hitta lite meningsfullhet i livet och sånt. Och det är väl det man kan påverka framförallt. Känslor, det är lite svårare, men att hantera känslor, det är ju bra sätt både med peace of mind som vi pratar om och acceptans.
Ja, du söker stabiliteten liksom.
Precis, så att det är det som är lycka istället för att jag alltid ska leva liksom, alltså alltid känna mig som världens lyckligaste person. Utan det är att ha en stabil grund, en stabil nivå som är min baslinje.
Ja, verkligen. Och vara i så här kontakt med sig själv, tänker jag, på alla nivåer. Alltså att vara i kontakt med sina känslor och affekter, även om de är jobbiga. Alltså för det leder ju också, som jag har varit inne på, till mycket ohälsa om man börjar försöka undvika sånt som ger en ångest eller rädsla eller ilska. Alltså det finns så mycket kraft och fridfullhet någonstans i att bara kunna vara i kontakt med sina känslor. Ja, det var lite sidospår, lite off kanske, men...
Nej, men det är också relevant. Var i kontakt med sig själv och ha någon hyfsad balans eller stabilitet Jag ska tillföra en egen, och jag tycker att det som kan vara, alltså någonting som jag har tänkt på, det är väl för ålder och sånt, med att typ samhörighet och sånt, det är, jag vet inte, alltså det känns väldigt viktigt tycker jag också. Inte, alltså, och det ligger så mycket i det, för att det handlar ju inte bara om att hitta liksom, alltså det handlar inte bara om att ha bra vänner eller familj och så, utan det handlar också om att kunna känna samhörighet. Och vad var det jag skulle säga med det? Men jag tycker man märker ju också att det kan vara svårare med om man hamnar lite off i livet. Alltså, för mig blir det tydligt så här när jag börjar plugga igen. Alltså att, och inte vara på samma bana som andra och sånt kan påverka mycket med, tycker jag.
Jag håller med dig. Ja. Jag är också på, inte pluggmässigt, men jag är på en annan bana än vad andra.
Och det är att vara, ja. Och det tycker jag kan bli lite, om man tänker hur vi har tänkt på, det känns som en klassisk grej som man tar upp nu, men om man tänker på vår kultur som där självförverkligande och sånt är i centrum. Och sen så börjar man tänka att, det tycker jag ännu mer blir tydligt nu när jag börjat läsa det vi läser om nu, så att och kunna delta i sammanhang med andra känns ju liksom, alltså verkligen bra för lycka.
Väldigt centralt.
Och det kan ju vara svårare om man är, missförstå mig rätt, det är inte så att jag tycker att folk ska, jag fattar att man är ju en viss person eller så, och det ska man ju också värna om, men det är också att kunna förhålla sig till andra och delta med andra och så är, ja du vet Jeppe, deltagande. Men det kan ju vara min, jag vet inte om det liksom är ett, om det, det kan ju vara mer mina så här utmaningar, eller om det är, om det är en tema. Förmodligen är det ju också ett tema, för att det är ju sällan man själv har helt unika grejer som påverkar. Tror jag.
Nej, men jag håller med just samhörighet och liksom känna att man gör någonting tillsammans med andra. Vi pratade tidigare om att Misery Loves Company och hela den biten. Men man vill ha ett sammanhang och känna, som du säger, men inte bara att man har relationer, utan känna att man tillhör ett sammanhang. Mm. Det kan vara en sak om du stoppar in, vadå, du är en i, ja men typ en skolklass. Vadå, du har väl ett sammanhang, du har klasskompisar. Ja, jo, fast du kanske inte känner att du har ett sammanhang för det. Alltså, det kommer ju inte per automatik. En subjektiv liksom känsla att du är med och deltar på samma premisser eller vad man ska prata om. Ni har samma utmaningar framför er, utan man vill ju liksom ha samma bild på situationen som någon annan för att kunna ta sig igenom utmaningarna. Det får mig att känna sig ensam i det.
Det får mig att tänka på också att det finns, alltså, associationer med att typ psykisk ohälsa ofta hänger ihop med en inställning till sociala sammanhang som är väldigt tävlingsinriktad eller väldigt jämförande, och där man, alltså så här, hakar upp sig mycket på vad man själv är i typ så här, den sociala hierarkin, och att man då ofta också hamnar i så här självkritik, eller att så här, typ det är något fel på mig, jag är dålig, jag är inte tillräckligt bra, och att man hamnar i konstant i jämförelserna, och att mer psykisk hälsa, så att man så här, glömmer bort det där lite mer, det blir bara närhet och gemenskap som blir mer framträdande.
Ja, man fyller ju också säkert olika roller i olika grupper. Och det, jag tror att så det är viktigt det du tog upp där, Daniel, för att det har jag tänkt på mycket nu när vi har läst om skolbarn och mobbning och sånt, att alltså hierarkier bildar sig runt vissa värderingar, alltså vad är viktigt i den här klassen och hur kan man höja sin status och så, och jag tänker att jag är inte den första som har sagt det, men hierarkier som delvis grundar sig i eller bildar sig runt värderingar om att man ska vara bra personer, där är det inget problem på samma sätt att vara, alltså jag vet inte ens om man ska säga längre ner i hierarkin, men nog inte kanske vara den som bestämmer mest eller någonting, för att alla vinner på att delta i den gruppen. Det går ihop lite med det vi pratar om i Skövde under det avsnittet. Man blir inte dominerad över eller blir behandlad dåligt, utan man har en annan roll.
Ja.
Ja, oh shit, jag ville börja prata om något helt annat nu när du... Alltså, när jag vill prata om värderingar och allting, jag ville bara... Vad är en snäll människa och vad är en god människa? Ja, men det är ju lite olika saker liksom. Men man försöker ju jämställa, så ja, du är en god människa om du är en snäll människa. Fast det kanske du inte är. Alltså, du kan ju vara en god människa utan att vara en typisk snäll människa. Så jag börjar få in lite tankar i huvudet kring just de sakerna.
Ja, det är en intressant fråga.
Ja, det får vara ett annat avsnitt. Men hörni, vi har gått över tiden, så nu stänger vi ner Lycka för den här gången och kommer säkert komma tillbaka till vissa av de här beröringspunkterna och även de olika delarna i Lycka, och säkert mindfulness och peace of mind och det här sinnesnärvaro, det kommer vi ju komma tillbaka till utan tvekan när vi har Jonathan. Så kommer även pianospelandet med. Bra. Tack Jonathan. Tack Daniel. Tack till er som har lyssnat och på återhör.
Jag kommer inte längre. Du kommer. Jag kommer inte längre. Du kommer för alltid vara saknad.